Några dagar senare ringde Sara igen. Hon lät mycket sakligare än när hon ringt och berättat om Gösta Niemis nattliga besök. Och vi kom efter en kort stund in på de eventuella likheterna mellan Abel Majas väckelse och Korpela-rörelsen. Jag hävdade att det fanns likheter och kanske rent av ett samband, men Sara menade att likheterna bara var allmänna och att de föreställningar som av Johans farfars förvisso vaga och knapphändiga anteckningar att döma kanske var gemensamma för båda rörelserna, snarast var att betrakta som allmängods i den sortens extatiska rörelser på Nordkalotten. Den tredje väckelsen, Sara hade anammat Gösta Niemis term, verkade hur som helst ha en del unika eller i alla fall ovanliga drag, och Sara menade att väckelsen, trots den obehagliga bismak den hade, skulle vara värd att dokumentera bättre. Jag frågade henne: så tänker du göra något av allt det här? Kanske rent av försöka skriva något? Hon svarade: jag vet inte. Gösta sa innan han gick att jag ska se upp med Hellberg, för han och hans anhang vill mig inte väl. Det är alltså två personer som har varnat mig för honom. Men jag vet inte. Jag ska försöka prata med den här Gösta igen när han är nykter. Om han talar sanning är det hela en rätt ohygglig historia. Det verkar som att jag har gift in mig i en familj som har en rätt spännande historia, men nu finns det ju ingen kvar av den där familjen. Jo, Adam finns ju kvar. Och du. På ditt sätt tillhör du också familjen. Jo, om jag bara hade vetat. Adam behöver kanske inte få veta något av det här, och han borde kanske inte växa upp här bland alla spöken. Men tänk vad det kan leda till om jag får ihop en artikel, och kanske är det så att Adam har rätt att få veta. Inte nu förstås, men när han blir äldre. Jag kunde inte säga emot henne, även om jag kanske hade velat. Sara hade en vecka efter det nattliga besöket gått till Göstas hus i intervjusyfte, men inte fått något svar när hon knackade på. Alla lampor i det vanskötta lilla huset strax utanför byn var släckta och inga fotspår syntes i snön som hade legat i 5 dagar. 2 dagar senare stod hon åter på vägen nedanför Göstas hus, men då hon inte såg några fotspår förutom sina egna från det förra besöket bestämde hon sig för att inte gå upp och knacka på. Sara funderade på vad som hade hänt. Visst kunde Gösta ha rest bort, men det var knappast troligt. Kanske hade han fallit i någon snödriva på fyllan och sen blivit översnöd. Eller också, i vilket fall som helst, tydde allt på att han aldrig hade kommit hem från det nattliga besöket hos henne. Jag trodde att den här historien skulle stressa upp henne, men hon verkade märkligt obekymrad över det hela, även om hon för sakens skull gjorde en polisanmälan om Göstas försvinnande. När vi talade i telefon under våren kunde Sara rapportera att livet i byn gick sin gilla gång, även om hon märkte att aktiviteten i kapellet visade tecken på att tillta. Det lyste i kapellet ibland och hon såg att allt fler av byns invånare brukade samlas där utanför strax innan klockan 8 på kvällen de dagarna. Vid 8 öppnades porten. Vad som hände där inne visste hon inte, men 2 timmar senare öppnades porten åter. Alla gick hem till sig och Hesekiel Hellberg och en äldre man Sara inte kände till namnet släckte ljuset och låste kapellet. Dessa sammankomster, som ibland inträffade med någon veckas mellanrum, ibland oftare, hon såg inget mönster i det hela, gjorde av någon anledning ett starkt intryck på Sara, trots att hon bara iakttagit dem på avstånd. Hon pratade en tid nästan inte om något annat. Det var som om hon började bli fixerad vid dem. Ibland hade hennes röst en underton av oro. Hon hävdade att hon blev illa till mods under den tid då sammankomsterna varade. Hon beskrev sitt obehag som känslan av att vara utsatt för ett starkt ljud som är så lågfrekvent att örat inte kan uppfatta det. Hon sa: jag vet inte, men det känns som om de här vibrationerna eller vad det nu är invaderar mitt medvetande så att jag inte kan tänka klart. Det händer ibland att jag får en sprängande huvudvärk, som en krona av eld. Den varar i flera timmar och under tiden virvlar egendomliga och svårgripbara tankar runt i huvudet. Det är liksom ett surrande som låter som en röst, även om jag inte hör några riktiga ord. Sen är jag helt slut, och om jag lägger mig ner och sover drömmer jag, som aldrig annars brukar drömma, riktigt obehagliga drömmar. Hur då? Obehagliga? Igår till exempel somnade jag utan att märka det. Mitt medvetande gled över från att i vaket tillstånd ha legat på soffan i pörtet till att i ett till synes lika vaket tillstånd gå genom en mörk grotta. Grottan är labyrintisk, men ändå vet jag vilken väg jag ska ta. Vatten droppar ner från taket och det enda ljud jag hör är vattendropparna som slår mot stenarna i grottans golv. Plötsligt anar jag en djup, gyttig stämma som inte verkar komma från någon särskild stans. Den här rösten viskar först, men blir starkare och starkare och blir hörbar mitt i en mening. Ty jag har funnit honom undermålig. Nej, han är inte den rätte. Jag har prövat honom i eld och funnit honom smälta undan som kvicksilver. Enbart den rätte, den siste, kan vandra den väg han måste. Härdad, vandra, ledd av en annans hand, ständigt i största fara. Se upp, mor. Faran lurar överallt, strax utom synhåll. Enbart den rätte befrias från allt tyngande slagg i elden och sveps i en klädnad av rent guld. Det är inte orden i sig, som ju är helt obegripliga, som skrämmer mig, utan rösten. Det är den där rösten. När jag frågade Sara vad hon trodde att detta märkliga fenomen berodde på och om hon verkligen på allvar menade att det hela hade något samband med bönemötena i kapellet, skrattade hon bort frågorna och sa att det nog, när allt kom omkring, bara var sammanträffanden och inbildning. Sara tog det alltså ganska lugnt, men detta relativa sinneslugn fick sig en skarp törn när hon en dag i juni slog upp NSD och tidningen råkade öppna sig på uppslaget med vixlar och dödsannonser. Hennes blick föll osökt på Elisabeth Maria Hellberg, född 1975 den 1 i första, död 1995 den 10 i sjätte, har hastigt lämnat oss. Linköping, Saivo, den 15 i sjätte. Hesekiel, Maria och Samuel Hellberg. Begravningen har skett i stillhet. Det kunde inte råda något tvivel om saken. Det var samma Elisabeth Hellberg som hade skrivit till henne. Var det en tillfällighet? Elisabeth hade ju hyst vissa farhågor om sin egen säkerhet och för den delen om Saras. 3 dagar senare ringde Sara mig igen. Hon sa att hon 2 dagar tidigare tagit en promenad för att få den huvudvärk som tycktes komma allt oftare att lätta. Adam sov och Sara trodde att han skulle fortsätta sova ett tag. Av någon anledning tyckte jag inte att det var så bra att hon lämnade honom ensam, men det kändes inte som att det var läge för förebråelser. Den föregående natten hade varit sömnlös. Som vanligt syntes inte en människa till i byn. Hon vandrade planlöst omkring på den grusväg som löpte parallellt med älven. På älvsidan ruvade de gamla gårdarna med sina svarta plåttak, omgivna av uthus, lador och ekonomibyggnader från olika tidsperioder. På landsidan låg nyare hus, typiska egnahemshus från första halvan av seklet. Inget av dessa hus verkade vara yngre än från 50-talet. Det var då folk började flytta härifrån, tänkte hon. Många av dessa jämförelsevis nya hus var också övergivna och visade tecken på begynnande förfall. Hon passerade vid vägens ände Gösta Niemis oansenliga hus. Hon hajade till men fortsatte att gå. Grusvägen blev till en stig som fortsatte ut över de övergivna, nästan igenvuxna slotterängarna som tidigare generationer hade dikat ut med så mycket möda. Hon fortsatte stigen fram. Hon passerade ett skogsparti och plötsligt stod hon på en öppen plats vid en vik av älven. Här höll ängarna med starr och klöver ännu stånd mot skogen. Längre bort, nere vid vattnet, såg hon en grusplan. Platsen kändes märkligt bekant, men först efter en stund insåg hon varför. Det var här Vuopio gård låg. Hon gick ner mot grusplanen vid älven och såg en sammanstörtad skorsten, en murad ugn och ett par järnspisar som hade rostat till oigenkännlighet. Hon såg nu att grusplanen var omgiven av husgrunder. I övrigt fanns ingenting här. Hon stannade upp, stod stilla en stund och försökte föreställa sig de fasor som hade utspelat sig här 60 år tidigare. Hon kände ingenting annat än tomhet. Hon vände tillbaka mot byn. När hon återstod i skogsbrynet och just skulle ta steget ut på grusvägen såg hon att en man stod vid Gösta Niemis hus en bit bort. Mannen var stor till växten och var klädd i stövlar, arbetsbyxor och en flanellskjorta som var knäppt hela vägen upp. Sara stod stilla, till hälften dold bakom en buske. Mannen öppnade Göstas brevlåda, tömde den och började gå mot byns centrum med långsamma steg. Sara gick i kapp honom och sa så neutralt hon kunde: "Jag såg att du tömde Gösta Niemis brevlåda." Mannen stannade upp och vände sig om. Hans ansikte var slätrakat, solbränt och fårat, i synnerhet kring ögonen som var små och hopknipna. Han var blank av svett och torkade sig i den kala pannan med en näsduk. Sara kände nu igen honom som mannen som brukade låsa kapellet på kvällarna tillsammans med Hesekiel Hellberg. Han svarade, tydligen överraskad över att inte vara ensam: "Ja, Gösta är ju hälsa på släkten. Jag tar hand om hans post. Är inte du Johan Vuopios änka, förresten?" "Jo, det är jag. Vet inte alla det vid det här laget?" Mannen log lite ansträngt och sa på ett sätt som lät ironiskt: "Ja, välkommen till byn då. Mitt namn är Sten Henriksson." Sara mumlade fram ett tack. Mannen fortsatte, mer avmätt, medan han tände en cigarett: "Du kommer inte till bönen." Sara överrumplades av det plötsliga bytet av samtalsämne. "Nej, det är inte riktigt min grej." "Nej, kanske inte." Sara kände sig irriterad över mannens arroganta sätt. Vreden steg inom henne och gav henne mod. "Dessutom vet jag en del om er lilla sekt och vad ni har haft för er här i byn på 30-talet. Vad får dig att tro att jag vill ha något mer att göra? Jag är inte ens härifrån." Mannen föreföll att helt tappa koncepterna på grund av det oväntade vredesutbrottet. Han mumlade lamt medan han återförde näsduken till pannan. "Ja, eller ja, det hände en hel del här på den tiden. Men det var ju då. Min far, Henrik Henriksson, Ylipäen Heikka, var en betrodd man på den tiden. Och hans kusin Albert Lanto var väl lite av en föregångsman här i byn. Så visst förstår jag vad du vill ha sagt. Visst har jag hört sägas. Det var ju byabön här varje kväll på den tiden och det var väl en del som gick för långt i sin tro. Det var nog så i Vittangi också. Din mor har säkert berättat. Men där var det väl Toivo Korpela som var den store profeten som predikade all världens galenskap. Så ni var nog inte bättre där än vad vi var här. Och nu för tiden är vi här i byn helt vanliga människor, men vi vill sköta oss själva. Jag hoppas du förstår det." Sara, som förvånades över att hon så enkelt hade bragt mannen ur fattningen, kände en oförsonlig motvilja välla upp inom sig. Hon sa skarpt: "Ja, jag tänker inte hindra er. Gör vad ni vill. Först därefter slog det henne att Sten Henriksson visste att hennes mamma var från Vittangi. Hur kunde han veta det? Sten nickade, men Sara upptäckte att det förvirrade ansiktsuttryck han nyss hade haft var borta. Istället såg hon hur Stens ansikte förvreds i ett leende medan han vände på klacken. Han stannade upp och vände sig åter, denna gång direkt mot Sara. Varför är du så intresserad av Gösta förresten? Vad har du med det att göra? Här i byn tar vi hand om varann. Jaså, jag har hört något helt annat om jag ska vara ärlig. Sten visade tänderna och sa irriterat. Jo, jag kan tänka mig att Gösta har skrämt upp dig med sitt prat. Jag är inte så lättskrämd. Det är bra, men lyssna nu noga. Alla här vet att Gösta var mytoman. Han gick runt i byarna och ljög så det stod härliga till när han var full. Och han var alltid övertygande i början. Men till slut förstod ju alla att han bara pratade smörja. Och han gillade att smutskasta allt och alla. Inte minst min far. Kanske det. Jag kände inte Gösta. Hon tvekade en stund och fortsatte sen utan att kunna hejda sig. Men dagboken talar ju sitt tydliga språk. Dagboken. William Wuopios dagbok. Gösta gav den till mig innan han försvann. Sten spärrade upp ögonen och började prata snabbare. Det kanske han gjorde. Men fan vet vad Gösta sysslade med hela dagarna när han satt hemma och söp. Du får ju tro vad du vill. Men jag behöver inte ens titta på dagboken för att fatta att det bara är ännu en sak han har kokat ihop för att få lite uppmärksamhet på andras bekostnad. Gösta var, sjuk och obehaglig. Jag ska säga dig att hans lögner nästan fick mig i fängelse på 60-talet. Han fabricerade en massa bevis och försökte sig på utpressning och det var ganska skickligt gjort. Det krävdes en skarp advokat från Luleå för att få rätsida på det hela. Så den där dagboken kan du nog lika gärna kasta på elden. Det är bara en sjuk människas fantasier. Kanske, men i sådana fall rätt övertygande fantasier. Struntprat. Jag kan tänka mig vad han har hittat på om oss. Och den där utländska prästen du pratade med har säkert också slagit i er en massa dumheter. Under de 5 år han har jobbat i församlingen har han inte brytt sig om att komma hit till oss en enda gång. Han är väl för fin för att ha med oss att göra. Så vad vet han om oss egentligen? Jag känner inte honom så jag vet inte. Nej, och inte kommer du att lära känna honom heller. Han fattade väl till slut att sådana som han inte är önskvärda här. Men eftersom du är så angelägen att lägga näsan i blöt vill du säkert veta vad som egentligen händer. Lika bra att du får veta det, så du slipper spekulera. William tände själv på koken för att bli av med bevis och vittnen. Det är inte svårare än så. Farsan sa att William tyckte att han var bättre än oss andra eftersom han hade fått läsa vidare. Men han var ju själva verket en vettvilling, en riktig galning. Han hade bestämt sig för att flytta söderut med den där lärarinnan till vilket pris som helst. Men hon tänkte annorlunda. Abel Maja, och hon tänkte skicka Abels efterblivna fru till Furunäset. Eller om det var något annat hem. Och sen gifta sig. Men det tänkte inte William tillåta. Nej, var det på det sättet måste alla dö. Sån var han, oavsett vad din man har sagt om sin farfar. Varför fick inte polisen veta något om det här? Sten Henriksson svarade inte, men log ett tvetydigt leende. Han fortsatte nästan insmickrande medan han tog fast hennes högra underarm i sin seniga näve. Om du följer med mig hem så ska jag berätta mer. Sara sa att det kröp i hela kroppen på henne. Jag tror inte det. Stens ögon glödde av vrede och av något annat som kanske var värre, och han vägrade släppa hennes arm. Skyll dig själv. Det spelar ingen roll förresten. Jag kan lika gärna göra vad jag vill här och nu, och det kan vem som helst. Folk kan göra vad som helst om man inte är försiktig. Jag tycker att du ska se upp lite. och kanske inte var så nyfiken. Du och din son är ganska ensamma där i huset, eller hur? Nå, men eftersom du inte vill komma till mig får jag väl berätta lite till. Det är inte så lätt att komma hit som kvinna. Det var det inte för den där lärarinnan de skickade hit. Och du är inte så stark som du tror heller. Och du vet ingenting. Verkligen ingenting. Men jag ska berätta för dig. Så här var det. Det här är sanningen, vare sig du vill eller inte. Min far, Ylipäen Heikka, stod alltid upp för det som var rätt och riktigt. Det var han. Han och ingen annan som såg till att Herman Lundborg fick vända med oförrättat ärende när myndigheterna hade bestämt att man skulle mäta oss här i byn. Här blev inga skallar mätta. Och det var min far som ordnade det. Det blev mycket tråkigheter för honom efter det, men han tog det som en man. Och det var han som kom på William när han höll på att våldta den där lärarinnan, Evelina Nilsson. Din mans fine farfar hade dragit kniv och sen förgrep han sig på henne på kökssoffan i sitt hem. Min far råkade bara komma förbi just då och det kunde inte William stå ut med. Vad det blev av den där stackars lärarinnan sen vet jag inte, men jag tror de hjälpte henne komma hem till Stockholm. Men det var William själv som tände på huset som stod där borta för att undanröja bevis och vittnen. Jag tror att man kallar sådana som han för psykopater nu för tiden. En kriminell galning, precis som hela hans släkt. Men han fick nog veta att han levde. Sen pep han iväg och kom aldrig tillbaka. Och vi saknade honom inte. Det var förresten William som började med... Alltså han som började hålla på i bönhuset. Abel Maja var bara en i mängden först, men... Han var väl smartare och mer strategisk än William när allt kom omkring. Det var William som drog igång allting. Abel apade bara efter honom bäst han kunde. Han hade talets gåva, så det höll ett tag tills folk genomskådade honom. Då blev det inte så roligt att heta Abel Maja om man säger så. Men Gösta har säkert ljugit ihop något helt annat för dig. Var han än är får han gärna stanna där. Sten släppte taget om Saras arm. Sen vände han sig och gick med orden: ja, nu vet du. Du väljer ju själv vad du vill tro på. Sara var skärrad när hon kom hem. Adam sov fortfarande men vaknade efter en liten stund. Sara lekte med honom hela eftermiddagen, men hon kände sig frånvarande och Adam verkade orolig. Han hade smekt henne över håret och sagt: gråt inte, mamma. Jag gråter inte, Adam. Inte jag heller, mamma. Du behöver inte gråta. Du behöver inte vara rädd. Jag skyddar dig, mamma. Jag behöver bara stänga ögonen. Sara berättade allt detta för mig under ett långt och ibland förvirrat telefonsamtal. Hon sa att Sten som person väckte äckel, skräck och avsky. Men samtidigt kunde han ha rätt i sak. Kanske var den historia Gösta Niemi hade berättat lögn, och kanske var Johans farfars dagbok verkligen ett falsarium. Det kändes i vilket fall som helst som om allting började närma sig ett svårgripbart klimax, sa hon. Något höll på att hända, något som stod utanför hennes kontroll och som antagligen inte skulle vara gynnsamt för henne och Adam. Jag för min del kände mig mer och mer övertygad om att hennes mentala hälsa närmade sig bristningsgränsen. Kanske var det svårgripbara klimax hon talade om inget annat än föraningar om någon sorts sammanbrott. Något liknande hade, som jag tror att jag har antytt, hänt hennes far när han var i hennes ålder. Jag mindes det allt för väl. Mitt i allt detta, som kändes oroande av rent psykiatriska skäl, sa Sara också att hon hade blivit uppringd av en Hugo Hansson från polisen. Sten Henriksson hade anmält henne för olaga hot. Han hade påstått att hon hade slagit honom hårt i huvudet och över ryggen med en vandringsstav och hotat att döda honom, helt utan orsak. Själv hade han försökt föra ett trevligt samtal och försökt lära känna henne. Sara hade nekat till detta och istället berättat att det i själva verket var Sten som hade hotat henne. Men hon gick inte in på så många detaljer. Polisen hade sagt, ja, det verkar som att ord står mot ord. Inte så mycket att gå på för oss. Vill du göra en motanmälan om du nu anser att det är du som har blivit hotad? Nej, vad skulle det känna till? Inte till något om jag ska vara ärlig. Vi kan väl försöka hålla sams där borta. När jag gick till sängs den kvällen låg jag länge och vred och vände mig. Vad hade hänt och vad hade hon själv egentligen gjort? Något var på gång och det bådade inte gott. Det som oroade mig mest var slutet på vårt samtal. Sara hade blivit allt mer agiterad och till slut gick det inte att förstå henne. Hennes berättelse hade meandrat fram till att hon stod vid Saivons strand. Jag visste vad jag skulle göra när jag stod på stranden. Det var som om någon annan ledde mina steg. Det var som om jag talade med någon annans, Johans, röst. Jag tog av silverringen från mitt högra öra och såg hur den sjönk ner i dyn på botten. Något ger jag dig. Hjälp jag får av dig. Orden var inte mina. Det var som en annans röst, sa de. Som om någon annan hade stulit min röst. Jag försökte prata, men det var inte min röst som talade. Det var hans röst. Jag grät och tänkte, nu har han kommit tillbaka till mig. Allt var ett misstag. Allt var ett missförstånd. Jag åker hem till Umeå och då kommer han att vara där för att ta emot mig. Men sen vaknade jag till och min röst var min egen röst och jag visste att Johan är död. Han kommer aldrig tillbaka till mig. Men Adam kommer. Eller han finns. Adam finns. Jag finns, men Johan finns inte. Eller också finns han, men jag finns inte. Och Adam finns inte. Eller också finns inte Johan, men William finns. Eller också finns inte William, men Karista Antti finns. Och det är med min röst de talar. De talar med min röst, morbror. Och jag kommer att få en oändlig makt. Men jag förstår inte hur, för makten är inte min. Jag är bara dess bärare. Jag bär den i mitt sköte. Min röst är inte längre min röst. Jag talar med Karista Antis röst på ett språk jag inte förstår. Jag talar med den uråldriga rösten som tränger upp mellan mina bröst, in genom skötet, ut genom munnen, renad, orenad, ren, oren. Den uråldriga rösten från äggstock till frö, från frö till träd, från träd till grenar som böjer sig mot varandra i evigheters evigheter. Och allt utgår från mig, även säden, fast den inte är min. Dagen därpå vaknade jag först vid 9-tiden. Jag måste ha hört väckarklockan men omedvetet stängt av den. Jag svor över att jag var försenad till mötet jag själv hade bokat in och fick halvspringa från min ungkarlslägenhet. Jag bodde vid den här tiden på Regimentsgatan till universitetet. Hela förmiddagen kände jag mig frånvarande. Mina tankar vandrade hela tiden 60 mil norrut. På lunchen försökte jag ringa Sara för att följa upp gårdagens oroande samtal, men hon svarade inte. Inte heller när jag var klar med allt arbete vid 7:30 på kvällen och återringde henne fick jag något svar. Jag ringde igen 10:00. Inget svar. Samt återigen 12:30 på natten. Då fann jag att luren lagts av. Jag kände på mig att något måste ha hänt. Så jag gjorde mig efter en mycket kort tvekan redo att resa till Saivo för att utreda saken. 2:30 kom jag iväg. Jag var tvungen att sova en timme i bilen utanför Överkalix, men sen körde jag raka vägen till Saivo. Sara hade inte sovit alls den natten skulle det visa sig. Hon hade suttit hela förmiddagen och funderat på vad hon skulle göra, oförmögen att komma fram till någon slutsats. Gårdagens kväljande huvudvärk hade släppt en aning, men hon kände sig slutkörd och håglös. Kanske också rädd, fast hon inte ville erkänna det för sig själv. Klockan 11 knackade det på dörren. Sara ropade, kom in, och hörde att någon öppnade dörren. Gick in med försiktiga steg och la ifrån sig något på hatthyllan. Hon såg Hesekiel Hellbergs långa och seniga gestalt makligt stega in i pörtet. Hesekiel Hellberg hade ett svårbeskrivbart utseende som man inte så lätt la på minnet, men samtidigt var svårt att glömma. Hans ansikte var avlångt, slätt och utan rynkor, annat än kring ögonen och mungiporna. Men hans hud var röd och glansig, som om den saknade porer. Hans ögon var svåra att fokusera på. Sara tänkte instinktivt, det är som om ögonen helt enkelt inte finns där. Med ens insåg Sara att han egendomligt nog liknade hennes avlidne make, trots att de omöjligen kunde vara släkt. Var underligt att hon inte hade tänkt på det när hon såg Hellberg under invigningen av kapellet. Men han såg verkligen annorlunda ut än han hade gjort då. Eller också var det så enkelt att hon hade fokuserat på annat den gången. Hellberg slickade sig om munnen och tog till orda. Hans röst var torr och ganska djup. Helt klart en storrökares röst. Jag tänkte komma och hälsa på. Vi är ju grannar. Du träffade min fru i kyrkbyn för ett ganska bra tag sedan och vi har tänkt komma över en sväng, men vi har haft så mycket att göra på sistone. Och nu idag när vi hade tid var Maria lite krasslig tyvärr. Hesekiel log, men Sara kände att leendet var påklistrat. Sara rätade på sig. Hon gjorde en ansats för att låta normal och avspänd. Tråkigt att höra att hon inte är i form. Hoppas det inte är allvarligt. Men stig på. Vill du ha kaffe? Ja, tack. De satt tysta mitt emot varandra vid matbordet en stund. En klocka tickade i ett angränsande rum. Enbart dess tickande påminde Sara om att tiden gick. Ögonblicket kändes evigt. Utanför tätnade de mörka molnen. Hesekiel bröt tystnaden. Det ser ut att bli åska. Inte undra på, med tanke på hur tryckande vädret har varit den senaste tiden. Ja. Han tittade ut genom fönstret en stund och fortsatte sen. Hur går det med fisket? Ja, det saknas inte fisk i alla fall. Ni sitter vid Saivon ibland på kvällarna har jag sett. Ibland. Det är en lugn och fridfull plats. Jo, men den kan också vara upprörd. Det är många som har gett sig ut på den och inte kommit tillbaka. Jag vet en hel del om byns historia, trots att jag egentligen inte är härifrån, som du kanske vet. Ja, det kan jag tänka mig. Jag kan tänka mig att du också vet en hel del. Och din salig make visste kanske ännu mer. Inte mer än andra egentligen. När Sara nu tittade närmare på Hesekiel slog hon åter av hur mycket han liknade hennes man. Trots att Hesekiel var äldre än Johan hade de kunnat vara tvillingbröder. Och ändå var det något som skilde dem åt. Det var inte bara åldern och Hesekiels ansiktsfärg. Hon kände hur illamåendet började komma tillbaka. Nej, började Hesekiel men kom inte längre. Han svalde och tittade ut genom fönstret, ner mot älven som speglade himlens tätnande molnskyar. Sara fick intrycket av att han lyssnade efter något, som om hans tankar stannade upp utan att kunna fortsätta i den riktning de tagit. Hans rödflammiga hus spände över halsmusklerna. Sara gillade inte alls hur hans senor rörde sig under huden, men hon kunde samtidigt inte sätta fingret på vad det var som kändes fel. Hon kände sig illamående. Utan förvarning tog Hesekiel åter till orda, återigen lika självsäker som när han först stigit in i pörtet. Sara noterade att Hesekiel plötsligt började tala mer stockholmskt. Ja, jag hade så gärna fått tillfälle att tala med din make. Han hade kunnat hjälpa mig rätta ut en del frågetecken. De gamla traditionerna här i byn, eller ska vi säga riterna. Visst var de kopplade till fisket, Men det fanns nog mer bakom. Det märker vi inte minst nu när ingen av oss riktigt orkar fiska längre. Eller i alla fall inte i samma utsträckning som förr. Nog för att de gamla här i byn har berättat en hel del för mig genom åren, men jag tror att din make visste mer än dem. Han var ju vetenskapsman, eller vad man ska säga. Och ja, de gamla här i byn. Ja, ibland känns det som att de säger vad de tror att jag vill att de ska säga. Så många berättelser och lösryckta fraser. Akkapos orotipos, sa någon. Gumman blåser i järn, ska det visst betyda. Gud vet på vilket språk. Så sa de om den här Saivon. Inte här i byn, men i byarna runt omkring. Gumman har inte tillåtit ordentliga människor att slå sig ner vid den här sjön. Hon tog bort kraften från dem genom att blåsa järn. Ja, bara en sån sak. Johan hade kanske kunnat hjälpa mig reda ut vad det betydde. Vad var det för en gumma de pratade om? Den som berättade det för mig visste inte själv. Och när jag försiktigt frågar om den där Abel Maja får jag bara undvikande svar. Det är ett ämne jag i högsta grad intresserar mig för av rent personliga skäl. Men det lilla jag vet har jag så att säga fått sätta ihop av skärvor av brusten kunskap. De är som automater ibland, folk här uppe. Som plåtleksaker med kugghjul i. Du har säkert märkt det själv. Det är svårt för sådana som du och jag att stå ut med dem ibland. Du är väl från Umeå? Min mamma var från Vittangi. Ja, det är förstås, det glömde jag. Syster till Tore Hedbro, som har skrivit så mycket om Lappmarkens bebyggelsehistoria om jag inte minns fel. Men ni var väl inte där så mycket när du växte upp? Nej, kanske inte. Nej. Och Vittangi är ju en helt annan sorts by än Saivo. En helt annan sorts människor. Det uppstod åter en obehaglig tystnad. Hesekiel tog till orda igen. Jag förstår att det var svårt att förlora sin make. Han blev ju inte så gammal heller. Sara svarade inte. Hesekiel fortsatte som om hans ord var tentakler som sökte efter något att fästa sig vid. Ja, du kanske vill komma på bönen. Många har sökt och funnit tröst i, sett ett värde i riten, i religionen. Och du måste känna dig ensam här i huset. Nej. Svaret lät hårdare än vad Sara hade tänkt, men hon ville egentligen bara avsluta samtalet. Illamåendet ville inte ge med sig. Nej, det var bara ett erbjudande. Du är så välkommen om du bestämmer dig för att komma. Och din son också, förresten. Inte för att det finns några andra barn här i byn som kan följa med på bönen. Men vi kan nog ta hand om honom. Min fru är van vid barn. Min son bor ju fortfarande hemma, som du kanske vet. Det blev åter tyst. Återigen var det Hesekiel som bröt tystnaden. Min dotter dog här förleden. Han sa det utan tillstymmelse till sorg i rösten. Ja, jag läste om det i tidningen. Jag beklagar sorgen. Det är tråkigt när unga människor dör i förtid. Det händer tyvärr ganska ofta i den här byn. Eller åtminstone har det hänt ofta rent statistiskt. Hon skadade sig själv, vet du. Han stirrade rakt in i Saras ögon nu. Sara rös. Det var som om Hesekiel inte tittade på henne utan på en oändligt avlägsen punkt. Det var som om någon rörde runt hennes huvud med vassa, seniga händer. Jaså? Sara behöll trots allt sitt lugn. Jo. Folk här i byn som dör unga skulle kanske leva längre om de lyssnade lite på de som vet bättre. När jag kom hit var det ingen som hade koll på något. Alla gick sin egen väg. Alla bråkade med alla. Allt förföll och alla hade förfallit. Nu är vi en riktig by igen. En gemenskap. Man kan säga att vi gemensamt har rest något fallet ur djupen. Bry dig inte om vad Gösta Niemi sa. Vad det nu var han sa. Han var bara ett elakt och missundsamt fyllo. Vi andra har något att samlas kring. och vi vill gärna fortsätta ha det så. För all del, låt inte mig hindra er. Din man hade nog förstått det här bättre. I all välmening vill jag ge dig ett råd. Du kanske skulle öppna dig lite för oss andra. Folk här tycker att du beter dig märkligt. Jag säger det i all välmening. Men om de hade fått tillfälle att lära känna dig lite kanske de skulle ändra sig. Jag är faktiskt övertygad om att det är så. Och vi är väldigt barnkära här i byn. Så vi skulle kunna hjälpa dig ta hand om Adam som om han vore en prins. Jag kan lära honom det lilla jag vet. Och vem vet, kanske han i sin tur kan lära mig något. Jag kanske kommer att hälsa på er någon gång igen. Och då skulle jag gärna växla ett par ord med honom. Nu log han igen. Samma onaturligt stela, fisklika leende som tidigare. Telefonen i ett angränsande rum ringde plötsligt och Sara reste sig tvärt. Hon kände sig svimfärdig men försökte att inte visa det. Om du ursäktar. Naturligtvis, men tänk på vad jag sa. Medan Sara gick mot telefonen tog Hesekiel sin keps från hatthyllan och gick ut utan att göra sig någon brådska. Först nu såg hon att Adam hade stått i en dörröppning och iakttagit samtalet. Han hade ett märkligt ansiktsuttryck. Vad är det, Adam? Det var bara grannen. Adam gungade av och an och stirrade och började gråta. Sara satte sig på golvet och omfamnade honom för att trösta honom. Nu grät även hon, fast hon försökte att inte göra det. Adam mumlade något Sara uppfattade som: jag var vaken. Jag var vaken hela tiden. Kunde inte sova. Kunde inte hjälpa dig, mamma. Det hade slutat ringa. Jag hade lagt på luren, borta i Umeå. Efter att Adam hade lugnat sig hade Sara länge suttit orörlig på den gustavianska säng som tjänstgjorde som soffa i pörtet. Tankarna rusade åt alla håll. Alla dessa antydningar om något som kanske för alltid kommer att förbli outtalat. Dessa drömmar. Vad kunde allt betyda? Hon bestämde sig för att gå till botten med det hela. Att söka upp det hon nu hade kommit att betrakta som själva källan till sina olustkänslor. På kvällen smög hon till kapellet när de troende hade samlats och porten låsts inifrån. Hon satt hopkrupen under ett fönster och hörde ljud där inifrån. Hesekiel Hellberg talade upphetsat som om han var i extas. Hans torra röst hade stegrats till ett outhärdligt skränande. Och låt barnen komma inför honom, för han ska göra dem odödliga. Låt era döttrar öppna sig för honom, för det är sagt att de ska vara som åkrar för hans säd. Ja, om också bara en enda planta av tusen kommer att spira i denna åker, och han är Tuonelas oxe, ska era offer inte vara förgäves, för den plantan ska vara desto kärare för honom. Ett barn skrek plötsligt till, men tystnade genast. Sara han reflekterade över att detta var märkligt. Det fanns ju inga barn i byn utom Adam, och han låg trygg hemma i sin säng och sov djupt. Hellbergs röst förändrades, blev djupare och djupare. Han tystnade, och när han åter tog till orda kom hans röst, som nu var helt oigenkännlig, kapellets rutor att skälva. Minns att jag mötte er här. Jag har alltid funnits här. Jag svävade över land och vatten långt innan den första kom hit över isen med den uppgående solen i ryggen. Innan myrstenen blödde järn. Jag är såningsmannen bortom tid och rum. Den tusenhornade. Den som väntar er på andra stranden. Jag kommer alltid att vänta på er. Mina bröders bröder. Jag väntar på er, var ni än lägger till, om så eld kvävs av vattnet och vattnet löses upp i eld. Jag följer er i stegen. Jag är elden som brinner i djupen. Jag är djupen under djupen. Drick, drick. Något sökte i djupet av hennes medvetande utan att riktigt få fäste. Det var som om hon föll och föll och försökte gripa om den formlösa skuggan av ett minne. En hand som sträcktes ut ur mörkret. En hand hon kände väl och ville gripa tag i men inte kunde. Och hon föll djupare och djupare utan att kunna fatta den utsträckta handen. Hon överväldigades av sitt eget blods susande i ådrorna. Allt svartnade runt henne. Det var som om ett andra mörker föll över världens tätnande mörker. Hon föll ihop och allt var mörker. Någon viskade till henne, nära och fjärran på samma gång. Vänd dig inte om. Vuopion juntin vaimo. Den som var sist ska bli först. Du har förvandlats, Vuopion Sara. Jag har förvandlat dig. Ur ditt sköte ska en ny värld springa fram. Ett frö ska sås som ska växa till ett stort träd. Generationer ska följa dig. Ditt blod är inte längre ditt. Du bär en annans blod. Jag möter dig vid offerplatsen. Jag möter dig på klippan som om 300 snötecken aldrig hade legat ostörda av dödliga. Jag valde en. Det gjorde jag. Men nu väljer jag en annan. Förr än du anar ska du se en skugga du känner sväva över Saivons djup under djupen. Där morgonstjärnan en dag ska få vattnet att koka. Där det som var fallet reser sig ur djupens djup. Och elden flyter i strömmar som brinnande vatten. Och du själv ska vara skuggan som förföljer dig. Ett annat du ska resa sig ur djupen. Sara slog upp ögonen med ett ryck. Det var morgon och hon låg i sin säng. Hennes kläder låg vikta över en stol i sovrummet. Vikta på ett pedantiskt sätt. Som hon aldrig brukade vika sina kläder. Det tog en stund innan minnena från gårdagskvällen kom tillbaka. Förvirringen ersattes av något som närmade sig panik. Sara rusade till Adams säng. Han sov lugnt. Av någon anledning hade hon väntat sig något annat. Hon kastade sig i kläderna. Klädde på Adam och drog med sig honom ner för trapporna. Utan att bry sig om hans nyvakna protester. De satte sig i bilen och for iväg till kyrkbyn. Sara handlade nästan utan att tänka. Hon visste att något måste göras fort, för hon förstod att något fruktansvärt när som helst kunde hända, om det inte redan hade hänt. Det var i vilket fall som helst dags att kalla in myndigheterna, även om det kanske inte var läge att berätta precis allt. Hon anlände till polisstationen i kyrkbyn strax efter klockan 9. Receptionisten på stationen sa att byns polis, Hugo Hansson, var ute i tjänstärende, men att hon gärna fick vänta om hon ville träffa honom. Strax efter lunch återkom Hugo Hansson till polisstationen. Han var en robust man i 50-årsåldern och utstrålade allvar och trygghet. Han hälsade på Sara med ett fast handslag och satte sig till rätta bakom sitt skrivbord. Sara satte sig på stolen mitt emot. Hugo knäppte händerna över magen och frågade vänligt: Jaha? Sara började: Jag heter Sara Vuopio och bor i Saivo. Vi pratade i telefon en gång, om du minns. Du har antagligen hört talas om Hesekiel Hellberg. Lästadian predikanten. Predikant, ja. Lästadian, nej. Jag vet att de håller på med något väldigt obehagligt där borta. Jag tror att han har hetsat några av sina anhängare att döda en man, och jag tror att han utnyttjar barn på något sätt. Jag tror att han är ansvarig för sin dotters död. Och de förföljer mig och hotar både mig och min son. Jag lyssnade utanför kapellet igår kväll och det lät som om det pågick någon form av övergrepp. Jag hörde barnskrik. Jag vet inte vad som hände, men det jag hörde oroade mig. Jag har inga bevis, men jag anar det värsta. Ni måste handla snabbt. Hansson gjorde ingen min av att resa sig ur stolen. Han lutade sig fram mot Sara och sa: Jaha, Ja, jag lyssnar. Berätta mer, är du snäll. Mannen du menar att de har dödat måste vara den försvunne Gösta Niemi, eller hur? Ja, det stämmer. Hansson mumlade något som inte riktigt gick att förstå. Sara berättade valda delar av sin historia. Hon ansträngde sig för att göra ett sansat intryck, inte verka nervös eller hysterisk. Hansson lyssnade utan att avbryta och utan att röra en min. När Sara tystnat satt de båda tysta en stund. Sen sa polisen eftertänksamt: ja, Hellberg. Jag har hört att han är karismatisk och driven, och han har om inte annat en sorts eld i blicken. Det har jag själv sett. Jag har inte upplevt hans blick som direkt brinnande, snarare svårfångad. Hansson sköt ner sina läsglasögon på näsan och gav Sara en nyfiken men fast blick. Ni har ganska lika ögon faktiskt. Av ditt namn att döma är väl du också från Saivo? Ja, så inte. Det var alltså din man. Märkligt. Och Hellberg är ju inte från trakten när jag nu tänker efter. Ja, förlåt, det har ju inget med saken att göra. Men hur som helst, det är allvarliga anklagelser du kommer med. Speciellt allvarligt är det förstås om det skulle visa sig att du har hittat på alltihop. Men visst, vi får väl ta oss en titt på det här. Hansson reste sig upp med en suck. Han nickade mot Sara med ett trött leende, och medan han började gå mot dörren mumlade han: jag har ändå inte något annat för mig idag.
Du lyssnar på Creepypodden med mig, Jack Werner, och vi firar julen 2025 med ett tredelat specialavsnitt där Ludvig Josefsson läser Erik Kåksos Saivo, som kom ut i maj detta år. Det här var andra delen. Första delen kom ut igår och tredje delen imorgon på julafton. Texten är bearbetad för att passa in i Creepypodden av Erik Kåksos själv, som jag vill tacka för både det arbetet och för att vi fått tillstånd att ha med hans historia här. Vill ni höra mer av honom kan ni lyssna på avsnitt 45, 64, 82 eller 220. Ni har lyssnat på Creepypodden med mig, Jack Werner. Creepypodden produceras av Ludvig Josefsson, som också gör musiken. Maila oss gärna era egna historier eller tips på andras på creepypodden@sr.se, och om ni vill följa oss gör ni det på Facebook eller Instagram där vi heter Creepypodden. Och som vanligt, tack för att ni har lyssnat.